Hallå, har du upptäckt att det finns ett hjärta bredvid vår podd i appen Sveriges Radio? Om du trycker på det och slår på pushnotiser så missar du inte när vi släpper ett nytt avsnitt. Och vi blir jätteglada, för vem gillar inte att få hjärtan? Det var allt jag skulle säga. Nu kör vi igång. Hanna, kommer ens gå och få tag på sladdriga pommes på krogen framöver, eller är det bara dricka som gäller nu?
Ja, men pommestallriken kommer nog ändå finnas kvar, men efter att matkravet slopats så kommer det nog ändå inte vara lika självklart att käka när man dricker.
Det här är Dagens Eko med Robin och Lin. Idag, skrotat matkrav, bokhandeln och bilverkstaden kan bli din nya krog.
Nu tar vi nästa steg. Till sommaren slopar vi det urgamla matkravet.
Det är den 27 februari 2026. På moderatledaren och statsministern Ulf Kristerssons sociala medier läggs ett klipp ut där han syns stå på en scen framför en blå lysande skärm.
Låt mig säga så här. I stort och i smått så är vi frihetens parti i Sverige.
Den här dagen kommer nyheten att regeringen går vidare med ett förslag om att slopa det så kallade matkravet. Alltså kravet på krogar att sälja mat för att få servera alkohol.
Visste du att man före 2011 inte kunde beställa en sallad och en galopp tillsammans? Därför att det fanns krav på att servera just varm mat. För...
Även Kristdemokraternas partiledare, energi- och näringsminister Ebba Busch, lägger ut ett klipp. Bakom ett bord med en tallrik sallad och ett glas öl berättar hon om hur kraven successivt sänkts i Sverige för alkoholservering. Hon drar upp kapsylen på en öl med hjälp av en snusdosa. Och nästa steg blir nu alltså att slopa matkravet helt.
Därmed blir Sverige både lite friare, lite härligare och lite mer företagsvänligt.
Och när Ebba Busch får in en tallrik med vad som ser ut att vara ris och någon köttgryta till bordet skickar hon snabbt tillbaka den och tar bara emot vinglaset.
Nej tack, jag tar bara drycket. För det räcker ju så.
Flera remissinstanser, bland annat Folkhälsomyndigheten, har uttryckt kritik. Men idag, den 7 maj, väntas riksdagen rösta igenom lagändringen.
Gäst är Hanna Nyberg, reporter på P3 Nyheter.
Men ja, Hanna, alltså om vi tar det här från början, det här kravet på att man måste servera mat ihop med alkohol, var kommer det ifrån egentligen?
Ja, men då tänker jag att vi ska börja i 1800-talet, för då började alkohol i allmänhet att betraktas som ett av de största samhällsproblemen. Mm-hmm. Och brännvinet som ett hot mot Sveriges framtid i synnerhet. Jag har snackat med Eva Lendeman, intendent på Spritmuseum. De ligger ju här i Stockholm och är ett kulturhistoriskt museum, en stor samling med arkivmaterial från Sveriges dryckeshistoria. Och hon menar att det fanns alla möjliga argument mot spriten under den här tiden. Alltså Sveriges bruttonationalprodukt, den var hotad.
Det fanns spriten?
Av spriten, exakt. Och det fanns också en ökad brottslighet. Och sen är ju allt detta... med den arbetande klassen. Alltså att man tyckte att de helt enkelt inte hade lust att arbeta när de söp.
Nej.
Och det är liksom där någonstans som krogen då börjar framställas som, ja, men sinnebilden för det här förfallet.
Så om vi skulle tänka oss att vi går in på en krog här på 1800-talet under denna dekadenta tid med arbetarklassen som super, alltså vad möter oss?
Ja, men om vi tänker oss då att vi kliver in på en sån här brännvinskrog då, ganska liten och trång, det är pinstolar och bord i trä, träpaneler på väggarna och bardisken är också i trä. Och här kanske vi inte ens sätter oss ner då, utan istället så går vi direkt fram till bardisken och ägnar oss åt något som kallas vertikalt drickande eller disksupning.
Okej, jag ser det framför mig. Man står vid disken och är upprätt.
Ja, ja precis. Och då så häller vi liksom två supar rakt in i munnen på stående fot vid disken utan något att äta. Kanske en liten skorpa eller något sånt.
Nu är vi före matkravet, anar jag.
Ja, men det är vi verkligen. För det är den här typen av drickande som man vill då komma undan ifrån. Så under andra hälften av 1800-talet börjar man sanera de här brännvinskrogarna. Mm-hmm. Alltså få bort de här suphaken och man vill att det skulle finnas närande mat, typ husmanskost, inte bara någon skorpa. För att då blev man ju helt enkelt inte lika berusad. Och man hade heller inte råd med lika mycket brännvin, helt enkelt.
Mm, någon slags dubbeleffekt av maten här. Lite skydd i magen och också tömma plånboken.
Ja, men precis. Så här är ju egentligen kravet att man ska börja servera husmanskost på de här krogarna. Men sen, vi spolar fram till 1900-talet. Då införs något som kallas brattsystemet med motboken.
Det nya systemet kallades motbok och var som ett körkort för sprit. Bara den som hade motbok fick handla på Systembolaget. Ingen annan.
Och samtidigt så införs då också det här mattvånget på alla restauranger.
Så nu är det inte bara ett önskemål längre från staten, utan det är faktiskt tvunget.
Ja, precis. Det är ett krav. Det är tvång.
Ja, på restaurangerna var det ju alltid mattvång. Man var ju tvungen att köpa mat.
Så för att bli serverad sprit så behöver du beställa mat och även äta upp den. Och grejen igen här är ju bara att man visste om att om man åt och söp så blev man inte lika full och man hade heller inte lika mycket pengar att röra sig med för att köpa sprit. Det var liksom ändå en uttalad tanke bakom allt detta. Mm.
Som du skulle ta mig på liksom ett sånt krogbesök här då, i det nyinförda mattvångets tid. Hur ser det ut då?
Ja, men för att vi då skulle kunna bli serverade sprit så behöver vi enligt reglerna köpa en måltid för en viss summa.
Mm-hmm.
Och det kallas för restriktionsrätten. Och den införs inte samtidigt som mattvånget, utan den kommer efter en tid då man ser att ja, men det fuskas ganska mycket med det här mattvånget.
Aha. Så här, nu går vi in i detaljerna här.
Ja, men precis.
Och restriktionsrätten, vad innebär det då?
Ja, men då, om vi kliver in på krogen så behöver vi då kika på menyn och räkna ut vad som kommer berättiga oss sprit. Och jag har en meny här framför mig. Och då kan man se att vi bland annat kan beställa in havregrynsgröt med mjölk, men det är för billigt.
Jaså? Vad kostar det då?
Ja, men det kostar då 20 öre och vid den här tiden så måste vi komma upp i en krona. Och för att komma upp i det så skulle vi till exempel kunna köpa 2 kokta ägg. För då får vi också en rejäl snaps.
Okej. Okay. Det är väldigt specifikt här. Ja. Okej, okay, så vi drar in 2 kokta ägg då. Äter vi dem?
Vi måste faktiskt äta upp. Vid den här tiden så kan liksom serveringspersonalen gå runt och kontrollera att man verkligen äter upp det. Om man inte gör det så får man inte beställa in mer. Och det här blir också ett uttryck, saxning.
Och vad är själva saxningen här då?
Ja, men det är då att du inte får bara sitta och skära i maten och peta runt som att det ser ut som att du har ätit. Vi får inte klippa upp äggen och dela upp i bitar.
Jag får säga minnesbilder från matsalen i skolan. Med någon som vi kallade mattant då, som höll koll på att man åt upp moset.
Just det, man skulle inte slänga så mycket.
Nej.
Det var liksom inte som att matkulturen på de här restaurangerna frodades och att det var därför man gick ut och åt.
Det var inte de där hårdkokta äggen som lockade. Nej.
Nej, precis. Utan enligt den här museintendenten på Spritmuseet så var matet nödvändigt ont mer. Det sägs till exempel att en del gäster fimpade i maten och skickade ut den igen till köket helt orörd. Och det var heller inte tillåtet att servera samma mat till en ny gäst. Men det hände då att köket ändå tröttnade och skickade ut samma tallrik till nästa sprittörstiga gäst.
Tog ut fimpen, får vi hoppas.
Vi får hoppas det. Sen så kanske man även använde sig av matoffer. Alltså en person som då fick följa med och bjöds på mat så att någon annan skulle kunna komma och få en dubbel spritranson till exempel.
Det är ju... Ja, varför inte?
Ja, men jag skulle kunna tänka mig vara ett matoffer.
Ja, okej. Och mera?
Ja, men Eva Lennemann då, hon berättade också att ordet krogrunda faktiskt kom till på den här tiden. För att man då bytte ställen. I mindre städer kanske det inte gick, men som här i Stockholm så skulle man då kunna gå till en restaurang, beställa in lite mat, få lite snaps och sen så byter man ställe. För att personalen har ju inte koll på vart man har varit innan.
Mm-hmm.
Så alla de här reglerna födde ju ganska mycket kreativitet för att undgå dem.
Men okej, då är alltså kravet att man som gäst måste beställa in maten och äta den också. Men det försvinner väl sen, eller det känner i alla fall inte jag igen från mitt liv.
Vi kan spola fram till 1955, för då försvinner motboken.
Motboken, vår mest omdebatterade bok genom tiderna, slopades. Och alla som fyllt 21 år kunde i princip köpa hur mycket sprit de vill.
Men själva matkravet är ju faktiskt kvar under den här perioden. Och det är först 1978 som det helt avskaffas. Då flyttas ansvaret från gästen till restaurangen. Alltså det måste finnas mat om man vill äta, men man måste inte, helt enkelt.
På många restauranger startar sent på kvällen dans eller uppträdande, och då minskar serveringen av lagad mat.
Och det här luckras ju även upp under årens gång. Det som gäller idag är 2011 års lag, och det innebär att man idag kan då till exempel beställa in kall mat till och med, som tillreds på plats, till exempel en sushi plus en öl.
Men ja, någon form av matkrav har det ju ändå varit då ända fram tills nu. Så om vi går över till det som regeringen håller på att driva igenom, alltså att matkravet ska slopas helt, vad är det som har lett fram till det?
Ja, men den socialdemokratiskt ledda regeringen, de gav en statlig utredning i uppgift 2022 att kolla på det här med matkravet och alkoholservering. Det var som del av en ganska stor utredning som kom sedan 2024. Den behandlade massa olika saker. Men de kikade även på det här med matkravet. Och de kom fram till att ja, men det ska finnas kvar ur ett folkhälsoperspektiv. Men sommaren 2025 så kommer det ju då det här beskedet från den nuvarande regeringen.
Vi tillsätter nu en snabbutredning för att ta fram förslag om att slopa det så kallade matkravet.
Och det är då Förenklingsrådet som får i uppdrag att utreda detta.
Det finns ett sånt råd som heter Förenklingsrådet.
Ja, men precis. Ja. Det är en del av Tillväxtverket. Och det här rådet består av ett antal olika personer, men många plockas då in från näringslivet. De ska snabbutreda. Det ska vara klart innan sommaren 2026. Precis några månader innan valet. Och de är snabba. Och de kommer fram till att matkravet, om det slopas, så skulle man spara 3,9 miljarder kronor årligen.
En kostnad på 3,9 miljarder kronor varje år. För att hålla igång ett kök, en meny och personal.
Rent konkret så innebär det här förslaget bland annat att man då inte behöver ha ett eget kök för att servera alkohol, och att man heller inte behöver ha sittplatser. Men man lyfter ju också från Förenklingsrådets håll att det här innebär liksom, ja, men en mer varierat krogliv helt enkelt för den vanliga personen.
Det kan ju vara så att bokhandeln har en after work och serverar ett glas vin.
Och regeringen lyfter bland annat fram argument som att det handlar om frihet för vanliga personer som bara vill kunna ta en öl på flera ställen.
Sjukvårdsministern ser inte att ett slopat matkrav skulle påverka alkoholkonsumtion och folkhälsa.
Förenklingsrådet har ju analyserat det här och tittat på andra länder, och man ser ju inte den risken att det skulle öka alkoholkonsumtionen just, utan underlätta för näringslivet.
Men också då förenkla reglerna för krogbranschen, alltså krögarna själva. Och i många medier så har ju folk uttalat sig om detta, att det här kommer bli ett lyft för dem.
Har man redan en restaurang idag så blir det lättare att öppna en liten pop-up på ett attraktivt läge.
Okej, så utredningen här för fram ett antal argument för att slopa matkravet. Kommer det några argument mot då?
Ja, men det här får ändå en hel del kritik. Det är remissinstanser som då uttrycker att man vill ha kvar det här matkravet. Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet, de menar till exempel att det kan vara skadligt för folkhälsan. Alltså att mer alkohol kommer konsumeras av det här. Och att det leder till en normalisering av miljöer där, ja, men där alkohol är den dominerande attraktionen. Och Länsstyrelsen i Sörmland menar att det inte är tillräckligt utrett hur det här kommer påverka barn.
Kan det hamna i fråga om lekland, glassbarer, parker?
Alltså inte att de skulle få i sig spriten, men vad är en miljö där den dricks?
Ja, ungefär. Men precis. Mm-hmm. Att det kommer vara fler miljöer där barn också är, där det också kommer finnas alkohol helt enkelt.
Så det innebär en viss risk för den här sårbara gruppen.
Och man pekar också på just det här med att det finns ett samband mellan att äta mat och påverkan av alkohol. Det har vi hört förut genom historien.
Mm. Men den sanningen gäller ändå, alltså enligt de här experterna.
Ja, men precis. Forskningsstödet, där finns.
Det är bra med lite mat i magen.
Exakt. Sen, om man ska kolla liksom ut i landet, så har Åmåls kommun skrivit i sin remiss att för en mindre kommun som de är så kan det också få konsekvenser eftersom platser utan mat tenderar att vara mer riskfyllda när det gäller då berusningsgrad och även ordningsstörningar. Att de kommer ha lite svårare att upprätthålla en allmän ordning. Men trots de här invändningarna så väntas den här lagändringen ändå röstas igenom och i så fall bör den gälla redan 1 juni i år.
Jag tycker att det känns jättekul att de ska slopa det. För att det känns som att det är lite onödigt just nu. För att det de ändå bara gör är att erbjuda pommes.
Det är en solig vår eftermiddag. Och på barerna i södra Stockholm är många av gästerna som Petri Nyheters reporter Hanna Nyberg pratar med positiva till att slopa det så kallade matkravet.
Så jag tror att det är kanon och jag tror att Stockholm kan bli intressantare också om vi får mer en barscen som påminner mer om Budapest, Berlin, Tokyo och så vidare.
Alltså i och med att det blir lite konkurrens så kanske drar ner priserna lite, så att det, som student så hatar man inte lite billigare öl.
Samtidigt är det flera som nämner att krogmaten ändå är viktig. På en uteservering under smutsröda markiser sitter två tjejer på en AV.
Alltså jag tror att om man ska gå på en AV då, att man kanske ändå hade velat gå till ett ställe som har mat.
Det är alltid skönt att kunna fylla på med lite energi liksom i form av mat, eller så att man, att dricka på tom mage, ja, det är det inget att rekommendera, så att säga.
Medan andra inte tycker att maten på barer är särskilt avgörande.
Jag är en sån som hellre äter innan jag går ut.
Alltså det är väldigt sällan jag köper mat på en bar.
Så Hanna, jag tänker, kan vi inte liksom ta den här barrundan då som vi är ute på in i framtiden? Alltså till när det här matkravet då slopats. Hur blir det då att gå ut på stan och ta en drink?
Ja, men vi kanske inte ens behöver röra oss mot en bargata, utan det kanske räcker med att vi går till frisören och beställer in lite bubbel där.
Jaha.
Det är lite kul faktiskt vad politikerna själva har sagt. Finansminister Elisabeth Svantesson skrev till exempel på sin Instagram att det bland annat öppnar för ölträdgårdar. Jag tänker bara på sådana här tyska Biergartens.
Ja, det är ju en direkt översättning, men det kanske inte är det hon tänker, eller?
Ja, men det vet inte riktigt vad hon menar. Hon skrev ölträdgårdar i alla fall. Och sen vinbarer har ju också flera politiker nämnt också att det kommer öppna för.
De vill ha vinbarer.
De vill ha vinbarer. Sen ordföranden i det här förenklingsrådet säger också att det här kommer leda till att även foodtrucks, bokhandlare kommer kunna servera vin. Men det öppnar ju även för att typ bilverkstäder och egentligen väldigt många olika typer av ställen kommer kunna servera alkohol i framtiden.
Men du, när jag hör dig berätta här så är det ju också tydligt att det verkligen är en lång tradition det här att staten på olika sätt tvingat festande medborgare att äta. Och att det nu går i graven. Alltså säger det någonting om regeringens och politikernas syn på alkoholkulturen i det här landet? Att man inte längre är så orolig för det här vertikala diskdrinkandet, eller vad heter det?
Ja, men precis. Pesthärden som man målade ut på 1800-talet. Alltså att vi bara kommer supa och inte vilja arbeta för att vi kommer supa då på tom mage. Vem vet? Ja, men det är ju verkligen en svensk modell som går i graven, uppenbarligen. Den har en lång historia. Men regeringen hoppas ju också på att det uppstår en ny, mer europeisk känsla av frihet med det här. Man nämner ofta då Berlin och södra Europa som, ja, men det är ju trevligt där liksom. Samtidigt så visar ju forskningen att det bästa är ju att inte dricka alls. Och sossarna har ju också kommit in med en egen motion om det här med matkravet. Mm-hmm. Och de ställer de här två olika värdena mot varandra ganska tydligt. Alltså, näringslivet ska inte gå före folkhälsan helt enkelt. De ser liksom att det här kan leda till pressade priser, att alkoholkonsumtionen därför ökar, och pekar på att det finns en risk att till exempel catering då i praktiken blir alkoholförsäljning utanför Systembolaget. Men trots att de då är emot det här förslaget så säger de vi kan testa i 2 år, även om det är lite dåligt utrett. Aha. Och sådär.
Så ändå inte ett blankt nej då, ens från sossarna?
Inte ens från sossarna är ett blankt nej.
Tack så mycket, Anna.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Hanna Nyberg. Och producerade gjorde Helga Emtell, Irma Eneroth och Mattias Valenius. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då gärna till dagenseko@sverigesradio.se.